hele forklaringen og åpenbaringen, sånn at du får alle kort lagt riktig, og sånn at du forstår akkurat alt. Så har jeg ikke kommet dit at jeg skjønner alt enda. Men jeg opplever at Gud har tatt til meg noe og gitt meg noe som jeg ønsker å formidle videre. Og vi skal i dag ta tak i noen lærdommer fra budskapet til menigheten i Smyrne da. Og vi skal lese fra Johannes åpenbaring, kapittel 2, og versene 8-11. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og ble levende. Jeg vet om gjerningene dine, trengselen din og fattigdommen din, men du er rik. Og om bespottelsen fra dem som sier de er jøder og som ikke er det, men er en satans synagoge. Frykt ikke for noe av alt det du skal komme til å lide. Se, djevelen kommer til å kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli prøvd, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, og jeg skal gi deg livets krone. Den som har hørt, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke bli rammet av den andre død. Og som overskrift, hvis du vil ha det, så har jeg valgt å kalle det «Det er en større hensikt». Jeg kommer tilbake, jeg håper du forstår hvorfor etter hvert. Men menigheten her i Smyrna, som i dag heter Izmir, som ligger i Tyrkia, en av de to menigheter av de her brevene som ikke får refs, eller som finnes med et kall til kursendring for sitt liv. I stedet så er det sånn gjennomgående oppmuntring og trøst. Jesus forteller her at han er klar over at de har det tøft, både økonomisk, og de har forfølgelse. Og så kommer vi til vers 10, som vi skal holde oss til i dag. Der forteller Jesus dem at de kommer til å få lide, og at til og med noen kommer å bli kastet i fengsel. Og vet ikke, det er ikke den hilsen som jeg liksom forventer meg å få av Jesus. Ja, jeg ser du har det tøft. Det kommer nok å gå bra. Ja, da du kommer å bli hivet i fengsel. Det er liksom ikke den oppmuntringen du forventer å få. Det er nesten så jeg hører noen der i Smyrna når de får det her. Hallo, skal ikke Gud passe på oss og beskytte oss fra slike problemer? Og jeg tror at nettopp den tanken der er helt riktig. Men på den tanken har flere enn en troende stranda på og mistet sitt Guds liv derfor at man har hatt en feilaktig forventning til hva Gud skal gjøre. Og vi skal gå og lese noe om han Paulus fra Apostlenes der 21. Da tar jeg skrevet ut noen stikkord der. Det kommer en profet som heter det fine som Ababus. Det var det ingen som tok opp her med Jonny. Ababus. Det er ingen som har kalt guttene sin Ababus heller. Men nå har dere et tips. Han kommer og forteller, han tar et belte og så binder den hele til Paulus og sier, så sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde denne mannen. Og da de i menigheten, de trykker og ber, Paulus, du må ikke dra til Jerusalem hvis det der kommer å skje. Og Paulus han svarer, jeg er rede, ikke bare til å bli bundet, men også til å dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Gud han lovte ikke Paulus sitt liv når han sa ja til å følge Jesus skulle bli en dans på roser der alt skulle gå på skinner og himmelen alltid skulle være blå. Men Paulus han hadde forstått dette, og derfor så var han rede å dra til Jerusalem selv om mange andre prøvde å overtale ham. Og Paulus han skriver selv i Timoteus, 2. Timoteus 3:12, at ja, alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus blir forfølt. Og så kommer det videre opp, hvis vi leser i 2. Korinterbrev, så skriver han en sånn liten liste over hva han har fått være med på. Og når han leser den liste, så er det ikke sånn at han tenker, yes, yes, så følger Jesus, det er bare gode dager. Da forteller han at han har fått 5 ganger 39 piskeslag. De hadde jo det at hvis noen skulle straffes, skulle 40 minus 1 piskeslag. Og de der piskene trenger vi ikke gå inn på, men de river opp ryggen. 5 ganger det, 3 ganger hudstrøket, 3 ganger skipsbrudd, 1 døgn flytende rundt på havet, fare på elver, blant røvere, blant egne landsmenn, blant hedninger, i byen, i ørkenen, på havet, blant falske brødre, i utmattelse og strev, i søvnløshet, i hunger og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet, vakter som jakter på ham for å ta ham til fange, og utom dette omsorgen som han hadde for alle menigheter.
Det är liksom inte det vi får presentera för dig. Ja, Jesus, varsågod, här får du det här, kom med på vägen. Det här var i sitt liv. Det här upplevde han under sitt äventyr när han följde Jesus. Han var ett redskap för att lära människor om Gud och Jesus. Men han hade förstått att det här kallade uppdraget, det var inte så att han blev en magiker eller en filmhelt där ingen kunde göra något mot honom. Han visste att det att följa Jesus kunde kosta till och med livet. Och han förväntade inte heller att det skulle gå utan vanskeligheter. Jesus snackar om här i Markus 4:17 att det finns någon som har annorledes förväntningar till kristenlivet. Och fortäller dem att de har ingen rot i sig. Och därför håller vi bara ut en tid. Senare när det kommer trängsel och förföljelse för årets skyld så tar vi strax anstöt. Det var det, nej, det var inte sådana jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat att allt skulle gå bara i rätta spåret. Det är inte alla som har fått med sig det. Att kristenlivet och kan vara tuffa ting. Så fort det blir ett vanske så kastar den in håndklä. Du känner det uttrycket från boxningsvärlden. Vi strälar och ser att nu är det fara för hans man. Nu klarar han inte försvara sig länge. Nu blir han så vacker att nu är det bäst att vi är rädda. Han så kastar han in håndklä och kampen blir stoppad. Menigheten här fick besked om att det ville bli tuffa tider. Och om vi vill så kan vi hålla fokus på det. Och det är någon som likar att hålla fokus på det där. Och oja sig och suga, oj oj, det blir så tufft och det är så vanskeligt och så tomt. Men då missar vi ett stort poäng. För det var inte det som Jesus lyfte upp som största poängen. Han sa, frykt icke för något av det du ska komma till att lida. Mitt i den informationen som menigheten fick om vanskliga tider så kommer Jesu ord om att vi icke må vara rädda när du blir still och lider. Gud som ser allt, han ger förhållningsinformation. Du vet, så gör Gud, fortäller genom sina profeter vad som ska ske. Och samtidigt får vi här en möjlighet att förbereda sig på det med Jesu ord i bakordet. Icke vara rädd, frykt icke. Märk också där i den, det som vi läste först, att det var djävulen som via de troendes motståndare i Smyrna skulle kasta dem i fängelse. Det var inte Gud. Gud, han är god och han skulle aldrig göra det. Jag vet inte om du tänker lite som mig ibland att, ja men kan inte Gud bevara dem från detta? Kan inte Gud gripa in i slike situationer? Och självklart kan han det. Historien är full av både i Bibeln och ellers i världshistorien över händelser hur Gud har grepet in på mirakulöst vis och räddat människor i vanskliga situationer. Jag har en god vän i Finland som, det var en fredagkväll, han skulle köra hem från ungdomsmötet, han bor i Helsingfors. Och när han kör där på en av de där bakgatorna i centrum så blir han plötsligt stoppad av en gäng och omringad av en gäng. Och den här gängen, helt uten grunn stopper det, og så begynner de å banke. Begynner å slå og sparke, både framifra og bakifra, og han sitter der på sin moped, helt forsvarsløs. Men så forteller han, det merkelige var, at når de begynte å slå og sparke det, så var det akkurat som alle sparker, alle slag i stoppet, rett foran ansiktet, rett foran kroppen, og spratt tilbake. Akkurat som om man hade haft en beskyttelsesboble runt omkring sig. Och den här gängen som gjorde det, de märkade ju av att det här var inte helt normalt. Så de bara skingrade sig på ett ögonblick och löp sträckslagna av gårde. Och han kompisen min, han blev lite förfjamsad av det där, för det är inte hverdags. Så han blir sittande på mopeden sin. Tack för det. Han blir sittande på mopeden sin där och lurer på vad det som egentligen har skett. Helt till han hör de bilar som flöjtar bakom. Nu må du komma där vidare. Och då känner han, här har Gud varit med. Så har vi också historien om både Peter och Paulus och Silas i fängsle där Gud kom och räddade dem ut. Så Gud kom. Men så har vi de gånger då det inte sker akkurat sånt som vi önskar eller ber om. Och jag har lyst att dela några tankar med dig som jag vet inte om du har tänkt på det förr. Men några tankar som du kan ta med när du ligger och vilar middag efter på den goda biffen du ska ha idag. Så kan du tänka på det i godstolen. Det är inte alla som syns det är lätt att svälja att Gud har en plan för vart enkelt människas liv. Men Bibeln är väldigt tydlig på det. Vi vet, det är känt, Bibelverset i Efesierbrevet 2:10. 4 där det står att Gud har förberett vägen för oss. Och det står också i psalmen 46 om att ingen kan måla sig med Guds planer för oss. Och så står det att de Guds planer är till det bästa för oss. Det är inte för att vi ska ha det ont eller vi ska plagas, men det är till det bästa för oss. Gud har alltså goda tankar och goda planer för ett enkelt människa. Att inte det sker här på jorden då, har ju helt enkelt sin grund i att Gud, han överstyrer inte ett människas fria vilja. Han tvingar inte sin vilja på någon. Han har inte gjort oss heller till robotar som är nött till att gå en bestämd väg därför att Gud skulle sitta uppe med en fjärrkontroll och styra oss. Likväl prövar Gud stadigt att få människors uppmärksamhet för att visa sin goda vilja. Och då kan han både bruka andra människor och han kan bruka ting som sker runt omkring oss för att få vår uppmärksamhet. Och då kan jag fråga, som du kan tygga på, kan Guds plan då för exempel vara fängsel eller vanskligheter? Kan en god Gud tillåta att problemet når med, når oss med en hensikt som är större, som är vidare än mitt och våres eget syn på våres liv? Hvordan går det då med bilden av en god Gud? Jesaja 35 säger något om det här. Där står det: för mina tankar är icke deras tankar, och deras vägar är icke mina vägar, säger Herren. För som himmelen är högre än jorden, slik är mina vägar högre än deras vägar, och mina tankar högre än deras tankar. Vi ser på livet på lite sånt som vi troende i Kina ser på det, så får vi en lite annan bli. Det är ju många troende där som får lida och som blir kastade i fängsel för sin tro i Kina. Det som talar ganska starkt då, syns jag, det är att när de ber om förbön, så ber de inte om att de må komma ut av fängslet. De säger istället: be för oss, be om styrka, be om frimodighet, slik att vi kan göra det som Gud har tänkt mens vi är här. Och det blir lite annorlunda fokus än de flesta av oss här i västen ville ha haft, hvis vi hade varit i den situationen. Det vittnar om att detta är folk som kommer här på nästa slide, som har skönt att mitt liv, ditt liv, har en större hänsikt än att bara leva till mitt eget behag och njuta goda dagar. Mitt liv är planlagt av Gud med en hänsikt för att betyda något för människorna runt omkring mig. En hänsikt som sträcker sig längre än bara mina behov och mina önskar. Gud vill något med mitt liv, annat än att jag ska bara passera genom livet. Men så länge som jag har mig själv och mina behov i centrum, så vill jag kanske komma upp i situationer där jag följer och tänker: Gud är jammen urättfärdig. Gud är slem. När inte allt går min väg, eller jag möter på utfordringar som inte passar in i mina planer. Då kan jag enten reagera med sinne överför Gud och för att inte han ordnar upp för mig, slik som jag önskar. Och därmed sätter mig själv i en kongeposition där jag förväntar att Gud, han ska fungera som en tjänare för mig, som följer vägen för mig, en löpegud som kommer springande med en gång och hjälper till för att min vilja ska ske. Eller så kan jag, när jag står inför en kämpeutfordring eller har ett stort problem, spöra Gud: vad vill du med detta? Vad ska jag göra nu? Vad är din väg ut av detta eller genom detta? Därför att jag tror att Gud, han har en plan som är större än mina planer. Och att Gud i sin godhet så önskar han och tänker också på andra människor och inte bara på mig. Att han i sin godhet önskar att bruka mig för att visa nettopp att han är god för andra människor också. Och det är någon som har sagt att egoismen är människets värsta fiende. Och det, när jag blir alltför upptatt av mig själv, mina rättigheter, mina födelser, mina behov, Då blir det en plage och en bränslekloss om det så är i familjen eller på jobbet eller i menigheten eller i samfundet. För att säga det på en möjligens röff måte, mitt liv handlar inte bara om mig. Det är inte bara det här som är i centrum. Det finns någon till här på jorden. Det finns någon till kanske i familjen, på jobbet, i menigheten, i samfundet där jag lever. Mitt liv handlar inte bara om mig. Gud har en större hänsikt. Och när Jesus bad i Getsemane så sa han, om det är möjligt att låta mig få slippa, så låta mig få slippa från det här. Men inte som du vill, inte som jag vill, men som du vill. Uppdraget var tufft och han önskade att slippa. Men han var klar över att hans liv hade en större hänsikt. En hänsikt som var vidare än att han skulle gå runt och hålla goda taler, göra massa under och mirakler. Han var här på jorden för att bära hela världens synd och skyld inför Gud. Han fullförde det och det blev min räddning. Det var hans hänsikt och det hade han föran sig när han satt i Getsemane och bad, Gud, om det är möjligt, låt mig få slippa. En sista tanke jag tar vidare till godsolen är, vi läste att någon i Smyrna, de ska bli kastade i fängelse för att bli prövd. Det var ju intressant. Det får det här rätta bilden. Om du tänker att Gud har en hänsikt med ditt liv. Du är alltså inte bara här på jorden för att leva och så dö. Men det är en större grund till att du lever. Och som människa är ju ingen av oss fullkomna eller färdig utlärda. Och förhoppningsvis så sker det modning med oss ju äldre vi blir och ju mer erfaring och kunskap vi tillägnar oss. Men ta här, hvis du skulle driva på med boxing för exempel. En som ska bli boxer, han startar icke med att gå en kamp mot världsmästare. Hvis du börjar på boxerträning så får du icke en gång gå upp i ringen för att möta någon motståndare i begynnelsen. Först må han träna styrka, han må träna kondition, han må träna slagkombinationer, han må träna försvarstekniker för att förbereda sig. Efterhvert så får han börja sparra, det vill säga slåss mot andra. Gradvis möter han starkare motstånd, allt utifrån vad tränaren ser och syns är riktig och nödvändig. Hänsikten är att boxaren stadig stilles på pröve i träning och i kamper för att utvecklas och växa i uppgaven. Slik att tränaren en dag kan säga, ja, väl gjort. Du har bestått pröven. Nu är du klar för titelkamp mot världsmästaren. Eller för att ta en annan bild. Du får ju inte förekortet heller i julegave eller i ett påskeägg. För du i det hela tatt får lov att börja övningsköra, så må du lära dig några grundläggande trafikregler. Och efterhvert så växer utfordringarna och efter att köreläraren syns att han har testat det och du är klar kanske han säger, ja, nu syns att du är klar till att gå upp till examen. Du prövas och testas därför att det är ett mål, en hänsikt bak det du driver med. Du driver inte att ta köretimen bara för att det är artigt och för att du inte har pengar att bruka på andra ting. Du har en hänsikt. Målet är att ta förekortet och få köra bil. Ska jag försöka koppla in det här på Guds liv idag. I Jakob 1:2-3 så står det: mina bröder och systrar, regn allt bara som glädje när dere blir utsatt för forskjellige prövelser. För dere vet att när troens äkthet blir prövet, virkar det tålmodighet. Ja, där hörde vi hela menigheten sa amen. Ja. Och ska vi ta nästa bibelvers? Så kommer från Romarbrevet 5:35, där står det: vi rosar oss också i trängslen, alltså vanskligheter, problemet. För vi vet att trängslen virkar tålmodighet. Tålmodigheten virkar ett prövet sinn, och det prövade sinn virkar hopp. Jag tror att det inte alltid som Gud tar oss ut av prövelse nettopp därför att han har en större hänsikt med dem eller med det som han lär sig runt omkring oss än det som vi klarar att se för ögonblicket. Det är inte alltid vi får bönesvar med en gång när vi står i vanskeligheter därför att Gud nettopp i sin godhet, inte för att han är slem, har en större tanke bak situationen. Och det betyder inte att Gud är lunefull och att jag inte kan ståla på honom. Men det är en tanke om att jag får vara med på noe i hans plan som nødvendigvis ikke betyr at jeg blir reddet med en gang. Men som han sa til menigheten Smyrna, ikke vær redd. Og vi har mange verser som forteller at Gud, han har lovet at han aldri vil svikte oss eller forlate oss. Om vi så må gå gjennom så det ild og vann, så vil han være med. David han skriver i salmen 23 at om jeg så vandrer i dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt, for du er med meg. Din kjepp og stav, de trøster meg. Og hvis du er i dødsskyggens dal, så ser du ikke så veldig lyst på livet. Da ser det mørkt ut. Da kan det se låst. Da kan det se mindre håpløst ut. Men Gud vil ikke sikte deg der heller. Og dersom vi leste i Romerbrevet 5 at trengselene, de virker tålmodighet. Og hva handler egentlig tålmodighet om? Jo da, vi kan si at det handler om personlighet, det handler om temperament, men det handler også om modenhet. Ikke sant? Og som treneren eller kjørelærer tester det for å gjøre det klar. Moden for en større oppgave. Slik tror jeg at Gud også arbeider med meg. Han arbeider med deg for at vi skal modnes for nye oppgaver. Større oppgaver. Leste vi videre der at tålmodigheten virker et prøvet sinn, og det prøvede sinn virker håp. Og når du og jeg har vært gjennom noen sånne tøffe runder, og har oppdaget, ja, men se, Gud er virkelig med hele veien. Selv om det ikke alltid gikk som vi hadde tenkt. Selv om det ikke alltid ble sånn som vi hadde bedt om, så vil det skape en sterkere tro på at Gud, han holder det å stole på. Dette fungerer i alle typer verden. Og det vil skape håp i ditt og mitt hjerte, slik at troen på Guds muligheter vokser. At Gud kan i alle situasjoner, derfor at det er prøvd og det er erfart. Og da blir troen noe annet enn en teoretisk tro. Det blir en prøvd tro som holder. Og når det er sagt, så bør vi vel også si at livet er ikke så svart-hvitt at det finnes en mening med alt som skjer. Vi lever i en verden der det skjer masse som det absolutt ikke er noen mening med, som det absolutt ikke finnes en hensikt med, som absolutt ikke er Guds vilje, men som Gud likevel kan ta tak i og snu slik at det kommer noe godt ut av det. Jeg tror at vi iblant stopper opp på vår vei av modning eller vekst i Guds livet. Derfor at vi ikke er villige til å gå gjennom neste stadie av trening som Gud har for oss. Enten er vi alt for surket og så gir vi opp med en gang, som ikke Gud fungerer som en brusautomat. Jeg bestilte cola, og det kom svart kaffe. Nei takk. Vi forventer at Gud skal svare sånn. Vi setter inn penger, og så forventer vi at det skal komme ut hva vi ønsker. Eller så er vi alt for opptatt av oss selv, og ser ikke at livet handler om meg og om andre enn bare meg. Om vi holder hardt på oss på vårt, så vil ikke Gud tvinge oss videre med det resultatet at vi stopper opp i våres utvikling. Det er for at den hellige ånd som virker, han er delt om meg. Tvinger seg ikke på. Sparker ikke heller. Prøver nok å få oppmerksomhet. Ja, prøver å gi råd, men tvinger seg ikke på. Og hvis ikke vi følger de signalene, så vil vi stoppe opp i våres utvikling. Men uansett prøvelse, uansett hva vi møter, så har Gud lovt å være med. Både for å styrke, gi råd og trøste. Gud, han hadde en større hensikt for menigheten i Smyrna enn det som kunne ses med blotte øyne. Og Gud hadde en større hensikt med mitt liv. Han hadde en større hensikt med ditt liv. Enn å bare leve og nyte og ha gode dager. Gud har en større hensikt for kirka her på Sommarøyet. Og han sier også til oss i dag, ikke vær redd. Jeg skal være med deg hele veien, om du så også må lide eller forsake noe. Amen. Takk Gud for at vi kan stole på deg i alle typer vær. Takk for at du er med når det er gode hverdager og når det er storm i livet, så er du der. Takk for at du aldri svikter. Hjelp oss Gud å ha fred og ro i hjertet nok til å ikke forhaste oss eller ikke kaste deg ut av livet vårt når ikke det går som vi akkurat har tenkt å planlegge. Hjälp oss att lyfta in din stämme och kunna höra efter vad du älskar vi ska göra. Vad som är din väg. Hjälp oss att få se kanske lite av det större bilden, perspektiv över livet som du har. Och Gud, jag ber bevara oss från att bli egoistiska och tänka bara på oss själv. Jag vill kunna få leva i den planen som du har på vårt liv, som är till det bästa för oss. Tack för att du aldrig sviktar. I Jesu namn. Amen. Då avslutar vi med en sång.
Jeg synes det passer veldig godt å synge den her, til slutt. Det jo en sang som vi i sin tid hadde i Kor Herlig. Og den handler litt om det som du har talt og delt med oss, Eddie. Jeg snakker om der det nye livet lever. Og så snakket vi om på andre verset, selv om landskapet kan skifte mellom sletter, fjell og skog, så er såkornet det samme. Det brukes ulik plog. Men gjennom alt så er han med, og så bruker han oss med de gaver og de talenter som vi har, når vi tør å la han bruke oss.
Det som kommunen har yttret mot. Da tar vi oss. kaffe.
Thank you.